Så läser vi dagens evangelietext ur Matteus evangelium. Med himmelriket är det så när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, det är för att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården, ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och de fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren, de där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första och de första bli sist. Amen. Det som hände precis innan det här, det var ju att den rike mannen kom till Jesus och frågade, hur gör jag för att få evigt liv? Och Jesus sa, sälj allt och följ mig. Det här är ett område nu i Matteus som handlar om pengar och synen på pengar. Och kristendomen har ju inte alltid varit så lätt när det gäller synen på pengar. Så nu tänkte jag göra en historielektion. Är det okej? För att kristendomen har faktiskt påverkat samhällsekonomin mycket mer än man kanske tar för givet. För det första så Jesu ord som vi läser och de första lärjungarna och de första kristna, de hade ju en syn på ekonomi och varandra som gjorde att det romerska slavsamhället föll sönder. Alltså deras sätt att hantera pengar, deras sätt att hantera människor, att bjuda in dem då till den här gemenskapen som man pratar om i den första kristna församlingen och sättet att se på pengar då, att man betraktar det som någonting gemensamt, gjorde att slavarna fick en annan roll, fick en annan betydelse och till slut så blev de jämlika och började bilda familj och forma sin egen privata ekonomi. Vilket ledde till att slavsamhället började falla sönder. Det var inte den, jag säger inte det var den enda orsaken. Men det var en bidragande orsak. Det fanns andra orsaker också. Bristen på slavar en sån. Men det som hände och som kanske har påverkat vårt västerländska samhälle mest, det var när Thomas av Aquino på 1300-talet, alltså en teolog i den katolska kyrkan, skrev ett genomgripande arbete som hette Summa Theologica. Har ni läst den? Nej. Och där använder han bland annat den här texten som vi har läst idag till att formulera det som kallas naturrätten. Har ni hört talas om naturrätten? Naturrätten handlar om att Gud har skapat varje människa unik och gett den egenskaper i vilket den sen har placerat den i en position i samhället. Där man då kan använda sin förmåga på bästa sätt. Alltså man föds in i en roll och i en position i samhället utifrån den man är. Så Gud har alltså skapat en naturlag hur vi föds och passeras i samhället. Så samhället har alltså i grunden formats av Gud. Så de rika har fått sin position från Gud. Och de som tvingas arbeta 12 timmar eller mer om dagen för låg lön, de har också fått sin position av Gud. Så alla har fått sin roll av Gud. Och de rika, de kommer att behöva mer, för deras position kräver mer. Medan de fattiga får nöja sig med det de behöver. Men gemensamt att alla ska vara förnöjsamma med den plats och det de får i livet. Oavsett var man har hamnat. Och ingen ska försöka förbättra sin situation. För det strider mot Guds vilja. Alla tjänster är lika mycket värda i Guds ögon. Och den här naturrätten, den ligger bakom bland annat skråtänkandet. Som formulerades i städerna av borgarna. Om ni tänker, man brukar ha ett talesätt, skomakare blir vid din läst. Så bygger den på naturrätten. Det talesättet. Alltså du ska vara kvar i din position och barnen ärver då rollen som skomakare eftersom de föds in i den rollen. Och ska då också ha de gener och egenskaper som behövs för att klara det. Och det här formade ju hela samhället, det här sättet att tänka. Vilket då gjorde att ekonomin fick då så att säga en legitimitet att den var så orättvis. Och så, på så vis legitimerade man att vissa hade så mycket mer och andra hade mycket mindre. Luther tog inte avstånd från naturrätten. Utan han lät den följa med in i den svenska lutherska kyrkan. Och i reformationen så kom den att lägga grund även för det svenska samhället. Och det pratar man kanske inte så mycket om, men det är faktiskt naturrätten som är den ideologiska grunden för mycket av det som händer och hur man legitimerar kyrkans roll, hur man legitimerar rikedomar, hur man legitimerar fattigdom. Så vi i Sverige har med oss den och lutherska kyrkan har haft med den ganska länge, faktiskt ända in på 1900-talet. Så har man haft den här grundsynen. Men sen kommer ju industrialiseringen. Gemensamt för alla människor under naturrätten, oavsett vem det var, så enligt Thomas av Aquino så ska vi människor brottas med vår själviskhet och girighet i relation till Guds kärlek och omsorg. Det är vad alla människor brottas med. Alltså vår själviskhet och girighet kontra Guds kärlek och omsorg. Och ni tänker på salmen som vi sjöng, så var det faktiskt med där. Det var därför jag valde den salmen. Det här temat fanns i den salmen. Men sen har det hänt någonting i kristendomens syn på ekonomin. Och ni, de flesta här har väl hört talas om den protestantiska etiken och kapitalismens anda, eller vad det heter. Eller hur? Är det någon som inte har hört talas om den? Nej, okej. Det är sociologisk grundbult att den protestantiska etiken har påverkat synen på ekonomi i västerlandet. Och det är framförallt väckelserörelserna det här handlar om. Sociologerna pratar om de baptistiska rörelserna. Och med dem så inkluderas då kväkare, mennoniter, baptister, pingstvänner, till viss del metodister. Och jag kan nog tänka mig missionerna har dit, även om de inte var så stora på den tiden när det här utvecklades. Och det de här väckelserörelserna gjorde, det var att de kopplade samman gemenskapen i en församling med att vara flitig, men inte använda pengarna till lyx och flärd. Det vill säga, du kunde gärna ha ekonomisk framgång. Det kunde vara en välsignelse. Men du fick inte använda pengarna för lyx och flärd och den. För det var liksom det själviska sättet att använda sig på pengarna. Utan istället gick man tillbaka till Bibeln och det första vad Jesus sa. Och vad Jesus sa är att man ska använda pengar för att göra gott. Och det här innebar då att de här grupperna och församlingarna, de fick ju människor som ofta tjänade bra och hade framgång. Det var att man premierade hederlighet, man premierade att stå för tillsammans, att vara någon att lita på. Och om man tänker 1700-talets USA, alltså där det var revolven som styrde samhället. Så vem skulle du kunna lita på? Och då var kyrkan var ju den plats där man formade människor som det gick att lita på. Vilket gjorde att man sökte sig till de människorna för att göra affärer. För man visste att man kunde lita på dem. Och det gjorde att man blev väldigt framgångsrik med sina i församlingarna. Man byggde upp ekonomier ganska bra. Men man levde sparsamt. Girighet var en synd, hederlighet en dygd. Och det här sammanföll då med att industrialiseringen växte fram. Och då började människorna förbättra sin livssituation. Om man då tänker efter, du har människor som är fattiga, som får det bra ekonomiskt, som sparar, får mycket pengar. Det är klart, man förändrar sin livssituation och plötsligt förlorar naturrätten sin roll. Utan det får ett helt annat sätt. Att hur Gud liksom lyfter upp människor genom att ge ekonomisk framgång. Och det här la grunden för hela västerländska samhället. Det tänker man inte på. Men det var ur det här tänkandet, ur det här sättet att se, som vi har skapat vår ekonomi idag. Och då kan man tänka, hur många av er har blivit uppfostrade med det här tänkandet? Att man ska vara flitig och sparsam. Vi liksom är ju uppfödda med det här. Och det har liksom flera hundra års historia. Att det är det som kallas den protestantiska etiken. Alltså väckelserörelsernas etik. Och man pratar om till exempel länder som Brasilien. Länder i Afrika där väckelserörelsen går fram. Att människor får det ekonomiskt bättre. Man tar sig ur fattigdomen på grund av att man hamnar i det här tänkandet. Att vara flitig och sparsam. Alltså man slutar med alkohol, du slutar på annat. Och istället så börjar du leva ett annat typ av liv. Sen det här är en parentes, en utvikning. Men till den här protestantiska rörelsen hör också kalvinismen och presbyterianska och deras predestinationslära. Och den ligger ju till grund för apartheid i Sydafrika. Och har format alltså det apartheidsystemet och det här att värdera människor olika. Vissa är födda till att komma till himlen, andra är födda till att komma till helvetet. Och då klassar man in människor efter det. Så det var ju holländarna som tog med sig det här till Sydafrika. Och så negerna, de var ju dömda till helvetet. Så de kan vi liksom, de får vara där och så att vi som är kommer till himlen, vi lever vårt liv. Så att, och jag kollade med en ledare från Sydafrika som jag träffade. Och det här stämmer. Och han sa ja. Det här stämmer. Det är så här man, kyrkan har liksom hanterat den här frågan. Så visst, vi påverkar samhället. Man kan säga mycket mer. Det här var liksom lite kort över de stora dragen. Över synen på ekonomi. Och man kan liksom koppla de här texterna som handlar om det här, hur de faktiskt har påverkat samhället. Och påverkat vårt sätt att se på ekonomin. Naturrätten skapar ett orättvist samhälle, men alla ska värderas lika, vilket ju inte man gjorde. Den protestantiska etiken ledde ju in på ett annat tänkande i slutändan. Har, som det står i den här texten, har inte jag rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Har ni hört det? Om man tänker på USA idag. Så jag vill inte att pengarna ska gå till staten. Jag vill bestämma vad jag ska göra med mina pengar. Vi har ju politiska partier i Sverige som menar samma sak. Det här. Och då går vi in på lite mer självisk. Jag vill bestämma. Och ska man då göra gott så vill jag bestämma vem som ska få det goda, inte någon annan. Så hur ser det ut idag? Vad säger den här texten idag när vi har ett samhälle där vi människor värderas väldigt mycket utifrån prestationer? Vi ska sitta och löneförhandla utifrån vår prestation, till exempel. Vissa får mer, andra får mindre. Och ibland kan det här upplevas väldigt godtyckligt. Det var någon som sa, det var Katrin som berättade att det var någon som inte fick något alls i löneförhöjning som slutade på en gång. Vi har å andra sidan kravet på konsumtion. Att man ska konsumera. Alltså det här fläden som vi har varit emot. Det idag är det liksom öppna spjäll så att säga. Alla ska konsumera. Och vi översvämmas från alla håll av det här. Så den frågan som vi har, som alla alltid har haft, är hur brottas vi med vår själviskhet och girighet kontra Guds kärlek och omsorg? För den tror jag vi alla människor brottas med än idag. Oavsett hur det ser ut, även hur bra vi får det, så brottas man med sin girighet. Att vilja ha mer. När de första arbetarna klagar, kommer ni ihåg vad de sa? Varför jämställer du oss med de andra? Det är rätt intressant. Varför jämställer du oss med de andra? De hade slitit hela dagen och de andra en timme och du jämställer oss med dem. Snacka om löneförhandling. Men Gud lovade en denar, de fick en denar. Gud lovade en skälig ersättning, fast om jag förstått det rätt så ska det översättas med en rättfärdig lön. Men det här är helt klart en pik emot fariseer och de religiösa ledarna. Det ska man ha klart för sig. Och mot vår egen avundsjuka. Det är inte vi som bestämmer i alla lägen, utan det är Gud som ger. Ibland kan jag tänka, hur svårt kan det vara för Gud att låta mig vinna på lotto? Ett antal miljoner. Men nu får jag vara avundsjuk på att det är en person i Norge som har vunnit 1,3 miljoner, miljarder menar jag. Snacka om, alltså, hur är det möjligt? Ja, men lite, alltså, det, vårt samhälle väcker den här avundsjukan. Det bygger lite på det. Att man ska vara avundsjuk på dem. Så ska man spela ändå mer. Men det som är viktigt är det här, att alla är lika värda. I grunden är det inte prestationen som bestämmer, utan snarare personen. Man kan ju se det så att alla de här, oavsett vem de är, har samma behov av mat, kläder, någonstans att bo. Så för individerna är situationen densamma. De är daglönare. De letar jobb för att försörja sig, kanske sin familj. Så de är i samma situation. Och lönen behövs lika mycket i alla deras situation. Så det här kan vara ett sätt också att tänka Guds omsorg. Att han ser, vilka är det som kommer? Vad är deras behov? Men nu handlar ju den här texten inte om ekonomin på jorden egentligen, utan den handlar ju om himmelriket. Den gudomliga platsen där allt är annorlunda, där vi får vänta en lön för alla. Och vi alla har någonting att se fram emot. Så det är liksom det som han vill säga. När ni kommer till himmelriket så är det inte mängden av era prestationer, mängden av det ni har gjort, utan det är att ni har gjort och valt att följa Kristus. Det är där grunden för himmelriket ligger. En del börjar i tonåren och tjänar Gud och får liksom glädjen av att leva ett liv tillsammans med Gud och känna nåden och andens vind påverkar ens liv i vardag och så vidare. Andra kommer in sent och väljer att komma senare. Men lönen är densamma för alla, enligt den här texten. Och det är också en befrielse. Alltså det finns ingen värdering av oss människor på det sätt som vi tänker. Utan Gud älskar alla lika. Och sen får vi leva med den här dubbelheten. Att vi har ett himmelrike att se fram emot. Men vi har en jord att leva på. Där vi ska använda det vi har fått och våra resurser. Enligt de gudomliga lagarna. Och det som är grunden är att vi ser allt som Guds kärlek och omsorg är om det som vi får. Frågor på det?